precis när vi skulle lära oss om bygglov så blev klockan 7. Och det var signalen till datorn att koppla om. Så nu är vi ute i luften med en direktsändning på Radio Nacka 99,9. Men det här intressanta programmet om bygglov återkommer senare. Vi repeterar en del program här på Radio Nacka. Men på vardagmorgonen mellan 7 och 8 sänder vi direkt. God morgon, jag heter Lasse Lundberg. Vi sänder även direkt på torsdag eftermiddagar 17-18. Och jag vet inte hur många som gick på det här protestmötet på biblioteket. Det är så att Saltsjöbadens bibliotek är på väg att läggas ner. Och det var ett möte igår vid 19-tiden arrangerat av Socialdemokraterna och företagarna i Saltsjöbaden. Så att kanske vi kan få en rapport från det. Jag vet inte riktigt än. 0,3 grader utanför fönstret och det är lite muligt. Nu är det inte mycket till blått. Möjligen kan man se en liten blå ton där uppe. Så det är inte så här, det är inte så här extremt tungt grått, utan det är lite tunnare grått. Men något blått ser man knappast av. Mest muligt. Och det ska bli muligt ändå, men det kommer kanske att spricka upp lite grann. Och det kommer gå upp till några plusgrader också. Ja, en titt ut i stora världen. Borta i Amerika så pågår just nu ett lite sånt här förhör, en liten undersökning om vad det egentligen var som hände före efter september i USA, hur mycket man hade koll på läget. Och en tidigare terroristkunnig i Vita huset administrationer, både den nuvarande och den föregående, Clinton och även före den, han heter Clark och han har skrivit en bok. Han tycker att Bush administrationen var inte så på hugget när det gällde att bevaka terrorismen. Det är bara det i och för sig att han var en av de mest ansvariga som satt där själv under, inte hur många år, 10, 12, 15 år. Han var inblandad i det där. Han är totalt, han arbetade 30 år tror jag i, som civil servant. Så att nästan han skyllde lite på sig själv. Och han gjorde avsked från administrationen, så skrev han ett fint tackbrev till president Bush. Tyckte han hade skött sig bra efter det här, efter september. Men det är klart att vi som har följt det med politik och terrorism i många år, jag måste säga att för oss kom det inte som en överraskning vad som hände den 11 september, för det hade varit så himla många rapporter om Al-Qaida och andra organisationer och Bin Laden och så vidare. Men jag tycker också att det är lite för lätt att vara efterklok, för det finns ju väldigt många hot mot säkerheten på olika sätt. Och när det väl någonting händer så tycker jag lite fegt att bara ta ut och säga att varför gjorde ni ingenting? Så jag vet inte, jag kan inte riktigt helt och hållet stämma in i kritiken, men en policy man bör ha, det är ju, alltså när jag ser kritiken av de här rena taktiska detaljerna vad man skulle ha gjort, det är nästan omöjligt att veta exakt vad som kommer att hända, men rent allmänt som policy så bör man bekämpa terrorism. Och det är klart, där låg ju faktiskt Clinton lite väl lågt. Det var en hel del terrorattentat före 11 september. Det var två ambassader i Afrika. Det var det här flottanfartyget Cole. Och det var första sprängningen av World Trade Center. Så det var en del som hade hänt. Men Bin Laden hade i och för sig en dom hängande över sig att han skulle tas död eller levande, kan man säga också. Det var det att de inte fick tag på honom innan 11 september. Nåja. Hur som helst, men där håller man på att utreda och pratar om USA. Och här i Sverige har kommit en undersökning från Göteborgs universitet om att de flesta svenskar inte tycker det var så bra att gå in i Afghanistan. Och frågan, ska vi låta bli att bekämpa terrorismen? Ska vi bara låta dem bli större och större och större? Det är inte lätt det där, för det är väl någonting väldigt spritt. Terrorismen har ju några starka finansiärer till att börja med. Vi kan nämna Saudiarabien och Iran. Och det är även kopplat till organiserad brottslighet som sköter en del av hantlangningen och även knarksmuggling. Det hänger ihop där. Vi har ju Farc-gerillan i Colombia till exempel, och det finns många exempel. Och det är klart, de som bryter ner västerlandet, de tjänar ju verkligen på att smuggla knark. Dels får de in hårdvaluta, pengar, och sen bryter de ner moralen i västerlandet, så att det är bara plus för dem att försöka sälja så mycket knark som möjligt. Och just de ekonomiska kanalerna är någonting viktigt att försöka kolla när det gäller den här terrorismen. Många organisationer som säger sig samla in pengar till änkor och överlevande barn. Det är själva verket så att de samlar in pengarna innan de har blivit änkor. Och innan barnen har blivit föräldralösa. De samlar sin pengar till terrorverksamhet. Och en del av den terrorverksamheten går ut på att hjälpa de familjer vars försörjare har skickats ut och mörda, spränga sig själv. Annars i Irak så har antalet självmordsmördare minskat. De försvinner, de kan bara använda sig en gång, så det går åt så många, så att de har börjat med icke-självmordsattentat längre, utan man bara massmördar utan de mördar sig själv. Det är också väldigt konstigt med språkbruk. Det heter självmordsbombare. Det viktiga i sammanhanget är att det är någon som har mördat, massmördat andra. Sen om en person också tar livet av sig själv är ju mindre viktigt i sammanhanget. Och det där finns även amerikansk språkbruk på media. Det kallas för suicide bomber. Men det konstiga är att om vi går tillbaka några år i tiden så fanns det såna här knäppjökar och galningar som kanske sköt ihjäl sin familj och sen tog livet av sig. Och det var alltså folk som verkligen levde under psykologiskt trauma som var konstiga i huvudet. De gick in på någon arbetsplats de inte tyckte om och sköt ihjäl folk och sen tog de livet av sig. Och det kallades alltid för murder-suicide. Alltså man började med att det var mord. Och sen tog de livet av sig. Och det är det som är viktigt, att de tar livet av andra. Och nu har liksom ändrats, språkbruket har ändrats nu till suicide bomber, självmordsbomber. Det borde egentligen heta mördare och självmördare eller massmördare. Det är det som är viktigt, att de tar livet av andra. Det här är en sån detalj, för det har alltid varit så att språkbruket har varit olika. Det är det här som är en del av pressens ständiga vinkling av saker, att vissa massmördare tycker man bättre om, vissa tycker man sämre om. Och det är samma sak med politiska saker också. Om man tycker att någon grupp är fel färg, då kallar man dem för andra ord. Det kallas för högermilis. Men det kan heta vänsteraktivister eller just aktivister om de är lite finare på något sätt. Fast de gör samma sak. Ja, det där är någonting som jag hoppas flera av er märker. Men det är en del av den här ständiga vinklingen av media som gör att man kanske inte märker saker, som gör att man får olika syn på saker. Och det är mycket frågan om känslomässiga saker. Det handlar om, som media gör, att man får känslomässigt bara ogillar. Men det är många som bara hatar Bush här, till exempel. Jag märker sådana. Och då vet jag inte varför. Det vet jag. Det är en följd av sådana ständig känslomässig påverkan. Man lyssnar på utrikeskorrespondenter i Washington. Tonlägen de använder och ord de använder. Så det sägs att radio is theater of the mind. Man kan måla upp bilder. Både radio och tv är mest fråga om känslor mycket mer än om fakta. Så att det är ganska lätt att bygga upp sånt där. Så att det finns alltså bara känslomässigt hat som inte har logiska kopplingar. Och det är lite synd, det är en del av den här dagliga vinklingen av media. Och det är liksom små saker, det hela tiden. Och man kan ljuga med fakta också. Man kan presentera fakta som är riktiga, men man bara presenterar enbart fakta som går åt ett håll. Så det är lite synd. Sånt ser vi tyvärr lite för mycket av i Sverige. Och det kan förklara att vi får en sån undersökning som från Göteborgs universitet. Nu är det för sig så att de som undersöker påverkar resultatet. Så jag vet inte vad de tycker, om de påverkar resultatet omedvetet eller medvetet. Och det känns som det finns jättemycket att göra här. Jag orkar inte ta i tur med alla de här varje dag, de här små sakerna som är i media. Och börjar man göra det kan låta lite småaktigt också. Men det är faktiskt så att det är många bäckar små hela tiden. Och det är vinklingar och det är saker som inte nämns och andra saker som nämns. Och som jag berättade igår, det har alltså varit tusentals terrorattentat i Israel. Det har varit folk som har sprängt sönder och suttit på bussen på morgonen, som kanske en del av er som lyssnar nu eller ska göra, och sprängt sönder av sådana här massmördare. Och det är folk som har blivit sprängt sönder i bitar och dött. Det är folk som blir invalidiserade för resten av livet. En del av bomberna adapteras med sådana här splitter som ska göra mycket skada. Och även med råttgift för att göra neurologiska skador hos de som överlever. Och det är många som lever med sådana skador. Och framförallt Hamas har inriktat sig på ungdomar och barn och sprängt sönder och skadat så många som möjligt, som nog lever som invalider i Israel. Det har skett varje dag, varje dag, varje dag. Och Israel gjorde en paus i kampen efter Hamas när de fick en del internationell kritik, och då ökade terrordåden. Och det är mot bakgrund av det, för att skydda sig själv, man måste se varför Hamas gjorde den här aktionen mot den andlige ledare som det kallas. Jag var en andlig ledare, ja, det är det som Hitler var. Hitler pratade om att man måste mörda judarna och man måste utrota dem, och tyska folket ska resa sig och såna här saker, och tusenåriga riket. Det var alltså en andlig ledare på samma sätt. Och jag vet inte om just det här språkbruket jag talar om, man använder olika språkbruk. Andlig ledare låter ju väldigt fint och nobelt, som en högt uppsatt och respekterad person. Och så har den här terroristledaren beskrivits ifrån Hamas. Och han är alltså den som har, och jag vet, var det han som hittar på det här med att det skulle vänta 72 jungfrur i himmelen, för det är ingenting som finns i Koranen, utan det är någonting som har hittats på i just Palestina-konflikten för att elda upp de här ungdomarna, som då inte alls är desperata när de spränger ihjäl folk, utan det är deras lyckligaste dag när de får komma till paradiset. Så att det är han som har eldat upp och pushat igång mycket av det här. Och vill man kalla det andlig ledare, ja, det kan man göra. Det är, man kan säga att den får vara religion. Men det är såna här saker, och det nämns inte. Jag har hört mycket om att det skulle vara så hemskt, att det var ett brott mot folkrätten att ha ihjäl honom. Och jag vet inte om det var rätt att ha ihjäl honom taktiskt. Jag tycker inte om sådana aktioner, men jag kan verkligen förstå att ett land som är utsatt för flera september 11, alltså flera 11 september, där som vanliga medborgarna helt civila på bussar, framförallt ungdomar då, molntrafiken, sprängs ihjäl, sprängs i bitar, och överlevande blir svårt invalidiserade. Det är på restauranger och det är på ett av våra pizzeria. Och efter det så gjorde man en utställning i Palestina, den där pizzerian, där man liksom ser söndersprängda delar av judar, så ser man bitar av pizza blandat med det på golvet, och en form av hyllning till dådet också. Så man måste förstå hela den här enorma, och jag menar tv, jag berättade tidigare om tv-program i Palestina där unga barn, som i sådana här lekshow, sådana här barnprogram, femåringar, liksom hetsas att jag vill bli den här mördare, fast det heter martyr då, jag vill mörda judar, jag vill döda så många som möjligt, och så har de låtsas dynamit runt magen och plastleksaker som kalashnikovs i händerna. 5, 6, 7-åringar, 8-åringar som liksom hetsas då i sådana stora barnprogram med massa barn som ropar i kör och sådär. Förutom idéer om att judar är fruktansvärda, om att i deras bröd de bakar så blandar de in blod ifrån människor som de sticker ihjäl, sägs det, och suger ut blodet och bakar bröd och sådär. Så att det är en andlig ledare, det är alltså en man som har eldat upp det här hela tiden, som har eldat den här kampen. Och då när det så varje dag har mördats, jag vet inte, det är så frågan om tusentals terrorattentat mot civila, vanliga människor i Israel, som mördats, sprängts ihjäl och sprängts i bitar. Inte hör man någon fördömanden där. Jo, teoretiskt har faktiskt EU klassat Hamas som terrororganisation. Det var ju fantastiskt. Men samtidigt ger man pengar till Yasser Arafat och PA. Och en del av de pengarna går till terror. Så Sveriges skattebetalare har alltså betalat en del av terrorn för att spränga ihjäl folk. Och när det sker varje dag, och en plikt för en regering är ju att skydda sitt eget folk. Och om de nu anser att de måste ha stopp på de här krigsaktionerna mot sitt eget land, om de då har ihjäl en av dem som verkligen driver de här aktionerna, som gjorde med den här Hamas-ledaren, så kan man inte moraliskt annat än förstå att de försöker skydda sig själva. Men då, först när han blir dödad, så pratas de om att det är brott mot folkrätten. Men nu var det med alla de här tusentals som sprängdes ihjäl, invalidiserades och mördades? Var deras folkrätt? Så det är verkligen trist att höra hur media, alltså media i Sverige är, det är väldigt ensidigt, väldigt vinklat, och det är hela tiden, hela tiden, hela tiden. Och det innebär att man bara följer svenska media och växer upp här och lever här, så märker man inte, man är inte ens medveten om det. Man tror att det är någon form av balanserad meny man får. Och därför har jag på min hemsida lagt upp länkar till annan radio, annan media ute i världen, den engelskspråkiga världen jag koncentrerat mig på. Och det är alltså i största delen USA, det är Kanada, det är England, det är Sydafrika, Och så finns det väl även några engelskspråkiga sändningar från Europa och sådär. Men hur som helst, jag har lagt upp det på min hemsida så man kan kolla. Det finns länkar till olika radioprogram och även tv-program där. Så man kan följa det hemma i sin dator och lyssna och titta om man vill. Och få en lite mer balanserad bild. Man kan få lite andra vinklingar ibland. Det är bara att gå till radiolars.com. Radiolars.com. Så finns det massor med länkar där. Och där kan man även lyssna på den här sändningen om man vill höra den på internet. Det här är Radio Nacka 99,9. 7:18 är klockan och vi har 0,3 grader och lite mulet. Men det kommer att spricka upp. Ingen nederbörd, säger de. På så dåligt humör när jag tänker på det här. Alltså det är ju så här med politik att egentligen är det inget kul att prata om det där. Egentligen var det mycket roligare bara läsa de här böckerna och prata om konstnärskolonin i Saltsjöbaden och prata om gamla motorvagnar och Saltsjöbanan och sånt här eller och sånt. Men det är allvarliga saker det här och USA fick ett 11 september efter att man hade levt i 10 år efter man trodde kalla kriget var slut och Berlinmuren hade fallit och man tänkte nu är det bara fred, ingenting är farligt längre och så under tiden så byggde terroristerna upp sig och slog till så det behövs en vaksamhet mot sådana saker och Sverige är ju bara en i den långa kedja av västnationer som kommer att förstöras och brytas ner som demokratiskt samhälle om de här Al-Qaida med flera får som de vill. Det ligger i deras plan. Och även om de bara skulle lyckas krossa USA så faller ju Sverige också eftersom hela vår ekonomi i Europa följer efter USAs. Så det skulle inte fungera i alla fall. Så det är allvarliga saker det handlar om och Europa har varit utsatt för ett liknande hot för 55 år sedan när vi hade Hitler som försökte ta över hela Europa och hela världen. Och även Stalin sen, samma idé. Och det höll ju på att gå illa. Hitler höll ju på att vinna. Och det känns som att historien upprepar sig. Ja. Den som inte dömd att... den som inte lär av historien är dömd upp. Återupplevaren heter det. Ah, jag blir på så dåligt humör. Men jag kanske ska säga att jag... det är framförallt när det är mördas folk så här och det inte finns någon förståelse för att en demokratisk regering försöker skydda sina medborgare mot flera mord. Jag blir det jag blir illa berörd av. Däremot så har jag svårt att förstå Israels politik med bosättningar på och liksom bygga ut, ockupera och bygga bosättningar mer och mer. Det fanns en tanke med det eftersom det fanns raketattacker mot Israel på marken runt omkring. De sköt, de använde det som baser för att skjuta mot Israel och så vidare. Då kan man förstå om Israel vill ha någon säkerhetszon möjlig, men att sen sätta bosättningar där är faktiskt en annan sak. Men nu har ju Israel gått tillbaka, men det hjälper ju inte. Det är ju så här att de utsatta, det handlar ju om att egentligen handlar det om att Israel är en demokratisk stat, även representerar västvärlden och frihet och demokrati. Och det står ju, det är alltid samma sak. Det är alltid samma sak att diktaturer hatar det. Taiwan är en demokrati som ligger väldigt nära Kina. Och det är en, befolkningen där är till stor del folk som har kommit från fastlandet Kina. Så självklart vill ju Peking då, militärjuntan i Peking, de vill ju inte ha Taiwan så nära sig. Och det är precis samma sak i arabvärlden. Det handlar om att det finns en fri nation. Och det handlar om att araber och palestinier kan arbeta i Israel och kan leva i Israel. Betydligt friare, ekonomiskt betydligt klarare sig, betydligt bättre därför att de lever i en demokrati och en fri marknadsekonomi. Och det är ju det som stör de här diktatorerna, arabledarna, att deras eget folk, muslimer, araber, kan gå in och arbeta i Israel och leva i Israel. Det är det som stör egentligen. Och det är därför USA är så hatat, för att det här är en klassfråga egentligen. Om du lever ovanpå ditt eget folk, tycker du själv är bättre, du är född in i en klass, tycker att du är bättre än de andra och ser ner på de andra, då stör det ju om de här undersåtarna i ditt eget land som du i alla fall ser ner på och tycker lite sämre, om de kan åka till USA och arbeta och dels tjäna pengar, bli rika, försörja sig och dels få en röst i dubbel bemärkelse. De får rösta i valen, men de kan också höras i media och ta en Arnold Schwarzenegger som lämnar Österrike med ganska lite pengar på fickan 1968. Nu är han guvernör i Kalifornien. Det är den amerikanska drömmen, och det är ju det som stör naturligtvis de som är födda in i makt men som inte vill behöva arbeta för att ha det bra utan vill bara känna att de är bättre än alla andra. Och i Sverige hade vi samma sak när det talades om nyrika. Det är uttrycket var vanligare förra. Uppkomlingar, alltså någonting fult. I USA är det någonting fint. Om man har varit fattig och arbetat sig upp och jobbat medan man gick i skolan och studerade och delade ut tidningar eller någonting och medan man gick på universitet, det anses som någonting väldigt nobelt om man sen har arbetat sig upp. Då har man liksom, wow, det applåderar folk, tycker att man har gjort bra. Men i Sverige tidigare minst var det precis tvärtom, att de som hade fött sig in i finare familjer kände sig hotade av om någon bara kunde arbeta sig upp. Och att de själva då kan känna att de måste liksom förtjäna sin framgång, inte bara ha den given av Gud eller på sig. Så det är det handlar om när det finns. Och det är därför de som är socialistledare runt om i Europa, de är liksom lite samma sak. Det går ju arv, de här positionerna, och politiskt så går det arv då. Man får bättre lägenheter via kontakter i innerstan som inte vanliga arbetare kan få, och man tycker man tillhör någon kulturelit och man är ovanpå folket. Och då stör det naturligtvis med USA som har mycket mer av en arbetarkultur som, och där vem som helst kan komma dit och där hela kulturen liksom inte kommer uppifrån och ner i första hand. Så det är alltså en klassfråga och kulturfråga det handlar om, och det är lite samma kamp som många då socialister runt om i världen och även islamister för. Det spelar på samma sak. Om man tycker illa om det här, den här friheten, rörligheten och öppenheten som finns i västerlandet och i demokratierna, samtidigt som man gärna utnyttjar de ekonomiska fördelarna, alla apparater och så vidare. Ja, men i gamla Moskva och även nu på Kuba så kan ju sånt som Fidel Castro och de fina partiet ha tillgång till alla västerländska varor. Det var ju så i Sovjet också, men folket hade det inte. Och ta någon som har bin Laden, han använder satellittelefoner, moderna sprängmedel, till och med atombomber om man kan för sitt värme. Han vill att folket ska leva. Men han är minst en som verkar leva lite på lägre nivå. Men det är klart, han har ju sina miljoner och miljarder dollar, så att han behöver inte oroa sig. Men han är minst en som inte bara lever i palats. Så att det kan man ju minst nu säga till hans fördel eventuellt. Men så det här handlar om till stor del. Det är form av kulturkrig och klasskrig, och det är alltså demokratin mot diktaturen det handlar om till stor del. Och det är därför så många som känner sig som en kulturelit i Sverige rynkar på näsan åt USA. Och det är också till stor del så att mycket av den kultur och de media som kommer från USA är ju på väldigt låg nivå. Det är rena Aftonblad-stilen ibland, där man liksom undviker fakta och på något sätt vinklar någonting väldigt braskt och väldigt sådär. Så att men Aftonbladsjournalistik är ingenting att respektera eller se upp till alls. Och där ligger fortfarande, om vi tar Sveriges Radio och Sveriges Television, de ligger fortfarande betydligt bättre till när det gäller kvalitet på journalistiken i alla fall. Och de har en hel del bra dokumentärer framförallt på Sveriges Television. Men och när det gäller sånt som att rapportera om vetenskap, så är man ju faktiskt ganska opartisk. Är man ganska balanserad och opartisk och beskriver olika saker. Det är väl framförallt den här dagliga rapporteringen som är så politiskt vinklad, och det är lite trist. För att det ger ju inte en allomfattande bild, och man bryter faktiskt med avtalet med staten också. Och det är de här många små detaljerna varje dag. Ja, i förrgår hade jag lovat att igår skulle jag berätta någonting som heter Broadband over Powerline. Och sen så... sen glömde jag bort det. Jag glömde bort att puffa för den här saken på Saltsjöbans bibliotek också. Så att jag bara raskt fick dra igenom det där med Broadband over Powerline. Så att jag vet inte om jag ska ta och gå igenom det idag kanske. Det är ganska intressant. Och sen måste jag hinna läsa ett kapitel i boken också. Men... ja, kanske blir på bättre humör. Det är så tråkigt att prata om de här tråkigheterna i världen. Men annars säger någon måste göra det också. It's a dirty job. Somebody's gotta do it. 20:30 klockan går morgon, onsdag 24 mars 2004, 0,2 grader. Och det kommer fortsätta vara lite mulet. Men däremot uppehåll, kanske lite... kommer synas eventuellt lite sol senare idag, sägs det. Okej, okay. Om en stund så ska jag gå in och berätta om det här. Broadband over Powerline. Det är helt enkelt så att man ska... istället för internet på telefonledning som vi har oftast idag, så ska man skicka ut de här internetsignalerna över elnätet till alla. Även om man inte abonnerar så får man de här signalerna. Och det innebär att du strålar ut såna internetsignaler på internet, och så kopplar man in saker i elnätet. Och så skickas ut signaler på elnätet, de här internetsignalerna, och så svarar ens apparater tillbaka på elnätet. Apparaterna kan vara allting som är kopplat till elnätet, kan då kommunicera med storebror. Det kan vara staten, det kan vara privata företag som vill tjäna pengar och lära dina levnadsvanor. Det kan vara utländska spionorganisationer, det kan vara Expressen som vill veta någonting. Så att jag tror att när man beskriver såna tekniska saker, är många som inte hur går det till? De hajar liksom inte. Så att, låt mig ta det tekniska igen. De signaler som finns på internet skickas istället ut på elnätet tillsammans med den vanliga strömmen. Så när man kopplar in sin dator till elnätet för att få ström till den, så kopplar man också samtidigt ihop den med internet. Så fungerar det. Och det är ju jättebra, det blir bara en sladd, och man har ju elnätsuttag över hela huset, så att det är ju en fördel då. Men nackdelen är att det är så enkelt att stoppa in små saker i alla möjliga apparater som kopplas till elnätet. Och så kan de också, då är de ute på internet. Så att ett företag som har sålt dig, vi tar ett dumt exempel, ett företag som har sålt dig en CD-spelare, de vet när du kopplar in den, och de vet hur mycket du använder den och lite sånt där. Och det är kanske inte så farligt när det gäller CD-spelare, men när det gäller radio och TV så kan man då kolla folks tittar- och lyssnarvanor, vad de lyssnar och tittar på. Och med mera, det här går ju att bygga ut i all oändlighet. Regeringen forcerar fram mobiltelefonutbyggnad även i Ödemark. Sedan betalar man dyrt för digitalradio i Stålverk 80-stil. Alltså så att regeringen lägger ner massor med pengar på att driva igenom digitalradio, som vill göra att den här radiostationen kommer att förbjudas om några år. Det har jag pratat om tidigare, kanske återkommer till. Och digital-tv är redan på gång. Om jag vore en vadslagande man, det här är min egen text alltså, så skulle jag sätta en slant på att BPL blir nästa projekt. Det fina med BPL är att man dels kan kontrollera de små medborgarnas privata funktioner samt kan störa mottagning av icke-statligt auktoriserad radiotrafik. Det här är BPL. Broadband over Powerline. Säg att du i telefon har gråtit ut hos skattmasen som då lovar att skriva av skulden. Sen plockar du fram champagne ur kylen och det ser skattmasen. 2. Det andra problemet med Broadband over Powerline är att det lägger ut en störande radiodimma vilken försvårar lyssning på utländsk radio och radiotrafik. Alla måste därför in i mobiltelefonet och radioamatörer och andra med äldre system slås ut. BPL innebär att man lätt kan ha mikrofoner och kameror i alla prylar som kopplas till väguttaget. Avlyssning blir enkel och att hitta buggarna blir svårt. Det är alltså så att idag kan man gå runt och försöka hitta såna här spionsändare och sånt som spionerar på folk, för de sänder ut någon form av signal och så måste då de som tar in den signalen finnas i närheten, de parkerar bil utanför och plocka upp den här signalen. De kanske inte behöver stå där dygnet runt, de kanske kan åka dit någon gång om dygnet och tanka ner vad som har sagts det senaste dygnet. Men med Broadband over Powerline så är det väldigt svårt att hitta de här spionsändarna, för att då det kommer ett helt nät, en hel dimma av signaler på elnätet, så det är omöjligt att veta när just en speciell liten apparat skickar ut något. I alla fall. Så att det var bara en liten detalj. Jag tror för sig inte att det kommer bli så vanligt, men möjligheten finns i alla fall. Alla apparater som kopplas till väguttag kan skicka datasignaler på det här bredbandet. De företag och myndigheter som vill kan kommunicera med just din rakapparat och kolla dina vanor. Förutsatt att rakapparaten har de här chipsen inbyggda naturligtvis. Det går lätt att kolla vilken radio och tv-kanal du kollar och när. För radion och tvn kan skicka info tillbaks på elnätet. Det är perfekt då för lyssnarundersökningar. Så reklamradion och reklam-tv kommer att gilla det, men det är också lättare för se på att kolla vilka program man tittar på. Kaffebryggaren skulle kunna skvallra om dina morgonvanor. Riktad reklam om kanelbullar just när kaffet är klart. Skulle man kunna ha det, ja. Och dammsugaren skulle kunna avslöja hur ofta du städar när påsen börjar bli full och byter du på tok för sent. Och sparar du på energi när regeringen så manar? Ja, din värmepanna kan tala om utetemperaturen och innetemperaturen, hur mycket varmvatten du tar och om du köper olja eller el eller ved för tillfället. Hur ofta du plockar upp glass ur kylen? Ja, det skulle kylen kunna berätta för GB. Och använder du borrmaskinen på lördags förmiddagen som en normal radhusägare eller ut och borra mitt i natten kanske? Och hur ofta kör du brödrosten? Ja, jag vet inte om brödrosten kommer få såna här chips, men det är ju teoretiskt ganska enkelt att göra det, men jag vet inte om någon kommer bli sånt med brödrosten just. Så det kanske var lite överdrivet. Men det här är alltså ett framtidsscenario, ett skräckscenario. Och även om vi får Broadband over Powerline så kommer det inte bli så direkt. Men möjligheterna finns. Och det värsta är att vi vanliga konsumenter kommer inte ens veta om det om vi inte är extremt tekniskt kunniga. Så vi kan gå in och liksom öppna våra egna apparater och bara leta efter liksom vilket chip är vilket. Och nu för tiden så sitter allting ihopbyggt i små chip. Det är inte som förr man kunde öppna en apparat och se här en kondensator kopplad till ett motstånd och till ett rör eller till en transistor och till ett relä. Så är det inte längre. Utan nu är allt inbyggt i små chips och man vet liksom inte vad som händer med de små chipsen. Hur som helst. TVn skvallrar att du ser TV4 där just reklam för Kalles Kaviar sänds. Kommer du att just då plocka fram Kalles Kaviar-tuben i kylskåpet? Plockar du också fram smör? Har du brödet i kylen? Har du saltat smör till Kalles? Har du mörkt bröd eller ljust bröd? Allt det här kan kylskåpet berätta för ja, de som säljer, så att de vet liksom om deras reklam fungerar och lite och dina matvanor och lite sånt där. Och regeringen kommer att kunna bryta sig in i din radio och tv med viktiga meddelanden riktat lokalt område för område. Och det är väl bra när det blir översvämning. Och man kan alltså även skicka riktad reklam rakt in i just din radio- och tv-mottagare som inte din granne får då. Eller ens någon annan i samma hushåll. Och man kan skicka påminnelse från regeringen, påminnelse om att gå och rösta då i arbetarområden där Socialdemokraterna brukar ha många röster. Och det finns soffligare, så det är ju praktiskt. Och förvarar du alkohol i kylen, i så fall märks det. Och har du bilen kopplad till motorvärmare i taget? Aha, spionen ligger pussel om dina alkoholvanor och bilkörarvanor, då kan man lägga ihop. Och hur fungerar det här? Det är många som liksom inte fattar vad jag pratar om förmodligen. Det är nämligen så här att den nya generationen med kylskåp har redan börjat komma med, i alla fall USA, även till det här, men man sätter alltså in streckkodläsare i kylskåpet. Precis som när man går till butiken och drar de här varorna förbi en sån här barcode reader som då talar om vilken vara det är. Det här är också en missuppfattning. Det är inte priset som finns i den här streckkoden. Det är inte priset utan det är varan. Det står då Kalles kaviar till exempel. Eller det står då mjölk lätt eller någonting. Och sen så kan man ändra priset, kan man ändra dag för dag om man vill. Så att det är inte priset som står där, utan det är alltså varan som står där. Så att när man stoppar in den i kylskåpet sen har man likadan streckkodläsare, så att kylskåpet håller reda på vad man har för någon varor i kylen och hur ofta man tar dem in och ut och sådär. Och eftersom kylskåpet är kopplat till elnätet, så skulle den kunna skicka information till alla producenter av mat så att de vet ens matvaror, så att de själv sen kan skicka riktad reklam, eller när någonting tar slut då i kylen så kan de skicka en försäljare just då med, så de ringer på dörren och erbjuder att sälja. Det är lite sånt där. Så att nya kylskåp har alltså sådana streckkodläsare, och kylskåpet vet då vilka varor du har hemma. Och när bara en mjölk finns kvar så kan man då ha en riktad reklam om mjölk på just din radio och tv samtidigt. Ja, sjukkassan kan ju också kolla lite ens levnadsvanor hur man bär så att man säger att man är magsjuk och sen så plockar man ut den där prinsesstårtan man köpte. Ja, inte, det kanske de inte tror på det. I alla fall. Och ifall man har Pepsi eller Coca-Cola i kylen, eller folköl eller starköl, och på vilka tider man plockar ut det. Och det är så här att datasignaler 1,8 MHz till 80 MHz, vilket är hela kortvågsbandet, de här datasignalerna läggs ut över elnätet. Och inte bara till just dig, utan de läggs ut på hela elnätet, så att alla som har el får de här signalerna till sig. Och nu ska jag vända på kassetten här. Så alla apparater som sedan är kopplade till elnätet i vägguttaget, de ligger där, och de här datasignalerna går in i alla de här apparaterna, och de som har ett litet chip då, de kan alltså svara, de kan svara på anrop. Så att en försäljare som har sålt någonting eller vill veta någonting, han skickar ut signaler som träffar just din elapparat, och så svarar den då. Så går det till. Det är alltså den tekniska lösningen. Och systemet kommer då säljas in med att man bara behöver en sladd till datorn, nämligen vägguttaget. Och det tycker alla är praktiskt. Och ett annat skäl kan vara att väckarklockan, och den kan ju ställa sig själv när man går över till sommartid och sådär, så kan den ställa om sig själv eller så vidare. Och den kan låta bli att ringa på lördagmorgonen och istället bara vardagmorgon och sådär. Men ett annat problem med det här är att elledningar inte är skärmade. Det är alltså så att vanliga ledningar i många fall strålar inte ut hur mycket runt omkring sig, men just elledningar är oskärmade ofta och hänger så att det strålar runt omkring dem. Så det blir som stora antenner som liksom strålar ut den här signalen som en stor dimma. Och det är det som nog kommer göra svårt för alla som tycker om att lyssna på utländsk radio, inte bara Sveriges radio. Och det blir alltså svårare att lyssna på, jag brukar lyssna på Vatikanstaten och på Rysslands radio, på Österrike och på BBC från England och Voice of America, och ja, det finns Kina jag lyssnar på ibland, och det finns alla möjliga Israels radio, det finns mycket att lyssna på, och det är intressant på kort också, man kan få en liten större bild av världsläget. Det här kommer försvåras då när det ligger såna här störningsdimma över hela landskapet från såna här, det kommer låta så kommer det låta när man försöker höra på utländsk radio. Och då kan man fundera på om det är därför regeringen vill att vi ska gå över till DAB. För med nya digitala signaler så kommer de liksom att bli öronmärkta. De kommer ligga utanför det här och inte bli störda av det här på samma sätt. Om det är större så märks det inte ens. Det kommer att bli tyst. Man vet inte varför ens det försvinner. Till skillnad från den vanliga gamla radio så hör man att det säger och då vet man att det är elnätet som stör. I alla fall så ligger det till. Och Broadband over power line kallas det i Amerika. Jag vet inte vad det kan komma i Sverige. De har provat där i Holland och Japan med nobbat just för att det blir så mycket störningar och problem. Så att Holland i alla fall sagt nej till det. Och i USA har man just på utreden om man ska ha det eller inte. Och där har FEMA, som är Federal Emergency Management Authority, eller agency kanske, de har sagt nej just för att så mycket av radiotrafiken i USA skulle bli störd. Såna som lokala sheriffer, ambulansförare och brandkårer. Och allt skulle störas ut av den här störningsdimman som skulle läggas över nejden. De skulle vara tvungna att gå ut till helt nya radiosystem på mycket högre frekvenser. Och även alla radioamatörer naturligtvis gillar inte det här, för de får ju svårare. Och alla DX-er, de som lyssnar på utländsk radio, de får ju också svårare. Så att även vanliga walkie-talkies mellan människor, som kan vara bra i en nödsituation om mobiltelefonmaster har slagits ut eller förstörts av stora elavbrott eller stora bränder, så kan det vara bra att kunna kommunicera från punkt till punkt direkt mellan brandbil och brandbil, eller mellan privatpersoner som har 27 MHz radio och sånt här. Och det här kommer att försvåras. Och just i USA så finns det ganska många frivilliga som hjälper till vid katastrofsituationer. De har såna här radioapparater mellan sig, och en del radioamatörer och en del Citizens Band, CB, det är alltså en betydligt enklare form. Men det finns en hel del sådana som också är rädda att de kommer störas ut, kommer få svårare att kommunicera. I alla fall, så ligger det till med Broadband over Powerline. Det är storebror ser dig, och det är storföretagen ser dig, och det är svårare att lyssna på annat som inte storebror har bestämt ska finnas i eten. Så det är de stora nackdelarna med det där. Vi får se om vi hör mer av det. Ja, det här är Radio Nacka 99,9. Jag heter Lasse Lundeberg och finns här varje morgon mellan 7 och 8. Idag är onsdagen 24 mars. Vi har 0,1 grader. Det kommer gå upp till ett par grader, och det är lite mulet så här. Det kommer det väl att bli. Möjligen kommer det att spricka upp lite sol lite längre fram. Om Gud är god. Och en sak jag tänkte göra här, som jag har gjort varje morgon också, det är att läsa vidare ur Lars Westmans Exit och Saltsjöbaden, som är en ganska intressant bok om konstnärskolonin som fanns i Saltsjöbaden och som skapade. Där kom musiken äntligen. Problemen här spelaren har inte velat fungera. Så att om en stund så ska vi ge oss in till en betydligt behagligare och trevligare tid och drömma oss bort till en idyll när man kunde leva i stora trekåkar i Saltis och inte behövde åka in med 8.05-tåget på morgonen, utan kunde gå och skrota i sina vanliga kläder och måla lite grann om man känner för det. Kan du ringa hit på 08-716-4417, 08-716-4417. Vad skönt att musiken kommer igång. Det är så jobbigt när musiken bara stannar. Man vet inte om man ska få igång den. Jag har en sån här CD-spelare, en billig enkel, som inte har någon display. Så att jag vet liksom inte vad den spelar, om den står på replay eller shuffle, eller om den funkar överhuvudtaget. Utan man får hålla på trycka igång den och vänta på sig, höra om det hörs någonting. Och det tar ju alltid några sekunder och sådär. Så det är lite stressande. Måste man prata under tiden också. Ajajaj. Då är det lättare när man har en bok framför sig. Då är det liksom bara läsa, så behöver man inte. Det är mycket enklare. Då behöver man titta på något att säga. 08-716-4417. Om en stund ska återvända till boken om det tidiga Saltsjöbadens konstnärskollektiv. En konstnär är inte speciellt kollektivistisk egentligen. Om man är konstnär, den är ganska individualistisk förstås. Thank you. är Lars Westmans Exit och Saltsjöbaden och vi är inne på kapitlet Granen brann alltid på julafton. Vi hörde om den tama tranan som Pelle hade haft. Den kom varje vår och stannade några dagar innan den följde med nästa transträck norrut. På hösten kom den alltid tillbaka och stannade några dagar. Men en höst så kom den inte. Pelle som stod i någon sorts telepatisk kontakt med hela naturen vankade omkring och grubblade. Han hade just blivit färdig jägmästare. Han visste var i Norrland tranan brukade hålla till. På en myr utanför Boden någonstans. Han reste upp till Norrland och letade sig ut bland myrarna. Där hoppade tranan omkring med ena vingen skadad. Det var bara att ta med den hem på tåget. Sen levde den i ett skjul i trädgården. Nedanför tennisplanen. Alla fick dansa med den. Det här var ett av de första hus som byggdes i Saltsjöbaden när järnvägen blev klar och man kunde köpa tomt på flera tunnland. Edvard Kasparsson var från förmögen Östgöta släkt. Något yrke hade han aldrig behövt skaffa sig. När han var bröllopsvittne på Anders och Emma Zorns bröllop frågade borgmästaren efter hans yrke.
Ja, yrke? Jag vet inte precis, svarade han.
När jag var liten var han död sedan länge. Han hade hängt sig i trapphallen. Hans dotter Maria hade skurit ner honom. Men hans teosofiska böcker stod kvar i bokhyllorna jämte Almqvist i den berömda Imperial Octav-upplagan. Alla böcker verkade vara från början av förra århundradet, utom Marias egen hylla som var fylld med Mickey Spillane och moderna pocketdeckare. Huset var ritat av Caspar Salin i italiensk nyrenässans. Och det här var just innan den nordiska nationalromantiken bröt igenom, när allting plötsligt skulle vara svenskt och fosterländskt med ljusa, lätta inredningar som Carl Larsson på Sundborn. Stilarna kom och gick. Det byggdes funkishus i Saltsjöbaden med moderna människor som hade bil och stålrörsmöbler och runda lampkupor i taken. Plasten kom, tv-kannorna, stringbokhyllorna, trenderna drog förbi och försvann. Kasparssons hus stod kvar som en mystisk sagogrotta där man kunde gå in och gömma sig när trycket där ute blev för stort. Kalla kriget, McCarthy, fascister, revolutioner, plus alla privata trauma man bar på. De bara sjönk undan när man drog undan draperierna, som var tunga och gammalt damm och miljarder kvalster. Anna satt alltid i en korgstol och broderade. Det såg inte mycket ut för världen. Mest som en trasa där hennes krokiga fingrar fladdrade med nålen. Hon kunde sitta och sy mitt i ett kalas. Det hon höll på med räknades inte som konst, utan av farbror Oskar och några till. Anna själv bara skrattade när man plötsligt började hylla henne som en stor konstnär. Min mamma, som verkligen kunde sy, visste vilket taskigt material hon använde. Det håller inte, sa hon. Men när duken var färdig och plötsligt vecklades ut, var det som att se en ny fjäril kläckas. Just det där att hon behärskade hela ytan var så märkligt. Fast duken låg ihopskrynklad i knät med en som sydde, så fanns bilden klar inom henne. Med exakta beräkningar av omfånget. Ibland tog hon vanlig färg och målade dit någonting på duken, ett moln eller ett ansikte. Färgerna har nu för länge sedan bleknat, eller svartnat, men var ju det. En gång såg jag henne av misstag sitta och brodera på sin egen klänning. Rätt var er syr hon in sig en duk, sa Maria. Det här är Lasse Lundberg, klockan är 7.52, Radio Nacka 99,9, vi läser högt ur Lars Westmans Exit och Saltsjöbaden. Anna var egentligen pianist, född 1861. Hennes morfar var kompositören Adolf Lindblad, han med Lindblads sånger. Och hennes mamma, Lotten von Feilitzen, hade varit en av Sveriges stora pianister. Anna fortsatte att spela hela sitt liv, långsammare och långsammare. De krokiga fingrarna trevade sig till slut fram över tangenterna. Oscar Bergman brukar komma förbi på eftermiddagen när han visste att hon spelade. Han beställde Beethoven och la sig på soffan och somnade. På en annan soffa låg Maria och snarkade. Jag kom in ibland och satt en stund. Ingen såg mig. Annas pappa, Urban von Feilitzen, hade varit 1880-talets ledande litteraturkritiker och dessutom, vilket överskuggade allt, haft ett förhållande med Ellen Key. Det var första gången vi hörde talas om Ellen Key. Kärleksbreven från henne låg i en hemlig låda på vinden. Vilken apa! Ja, hennes namn fick inte nämnas i Annas närhet. Innan breven donerades till Kungliga biblioteket klippte Sonja bort allt som luktade kärlek i dem. Anna hade börjat brodera på 20-talet när hennes son Pelle hade dött i brusten blindtarm långt uppe i fjällen och hennes man hade hängt sig av sorg nere i trapphallen. Var det därför hon började brodera? Hon var då 65 år. Några barnbarn eller arvingar skulle hon aldrig få. Döttrarna hade alla varit förälskade i violinisten Scholnick som alltid kommit ut och spelat när han var i Stockholm. Men Scholnick hade blivit världsberömd och dragit till Amerika. Min pappa gillade honom aldrig. Han var för snutfagen och smörig, tyckte han. Det tyckte inte Maria och hennes systrar. Anna satt i sin stol och broderade och sa någonting ibland. Hennes ögon var det första man såg när man drog undan draperiet. Hon broderade sagor, Gåsamors sagor, Andersens sagor, stora skimrande dukar översållade med pärlor och stramalj och allt vad hon kunde få tag i som blänkte. När någon av hennes döttrar gick förbi kunde hon ta en sax och klippa en bit ur deras klänningar och sy in i duken. Var det därför Maria slutade med klänningar? På kvällarna kunde man möta alla fyra tanterna på långsamma promenader. Med någon av de fromma Sankt Bernards hundarna som avlöste varann vart 15 år ungefär. De hade haft ett flytande badhus ute i Neglingeviken en gång. En roddbåt låg och ruttnade ner i hamnen som nu var uppgrundad. På somrarna seglade de ut med en blekingseka fullastad med folk, glassmaskiner, matkorgar, flaskor och stora plädar som Anna satt insvept i. En gång slog båten runt i en kastvind i Fällström som gudskelov var fylld med båtar som kunde rädda dem. Hur var det, frågade jag. Jag blev blöt, svarade tant Anna. Hon sa själv att hon var för gammal för att gripas av sin plötsliga berömmelse. Hon verkar inte bry sig. Var av sorg hon sydde. Hon var i alla fall alltid glad. Det var nästan suspekt med hennes glädje, som om inga sorger och olyckor bet på henne. Det var nästan lite synd om hennes dotter Maria som målade vanliga tavlor som folk köpte av henne, men som efter 1945 alltid låg i skuggan av Annas dukar. Morsan fattar inte att hon låg på att göra karriär, sa hon. Maria och Oscar var storsäljarna där ute. Och båda hade sina pengar i bakfickan med en säkerhetsnål igenom. Vi barn såg allt, hörde allt, visste allt. De ungar som vågade sig in i huset blev avmålade uppe i ateljén medan tant Anna läste sagor för dem. Lo Hertzman Eriksson, som tagit många bilder i den här boken, blev avporträtterad. Men som sagt, inte jag. Lo kom sedan tillbaka och fotograferade hela huset. Vi hade då börjat inse att det inte var något märkvärdigt med Kasparssons för det gamla huset. Vi pratade om vad som skulle hända när de inte fanns mer. Vi planerade faktiskt att spränga kåken när den sista åren var borta. Vi skulle proppa källaren full med dynamit och spränga allting i luften. Hellre det än att någon nyrig krämare rev huset och stycka upp tomten och byggde radhus. Gudskelov gick det inte så. Marias släkting Fredrik von Feilitzen tog hand om allting 20 år innan Maria dog. Han skötte både Maria och huset och bo kvar med allting orört. Annas dukar bleknar där inne. Det som skimrade i blått har gått över i brunt. Men rubinerna lyser. Ja, god morgon, det här är Radio Nacka. Vi läser högt till Lars Westmans Exit och Saltsjöbaden varje morgon. Jag heter Lasse Lundberg och sänder varje morgon mellan 7 och 8 om det är vanlig vardag. Idag är det onsdag den 24 mars 2004 och det är bara någon minut kvar på sändningen här. 0,4 grader just nu. Du kommer gå upp till ett par plusgrader och det kommer väl att spricka upp lite, lite grann, men inte mycket. Men förhoppningsvis får vi ingen nederbörd i alla fall. Nej, det vet vi inte än. Vi ska kolla lite här, ska vi se. Jo då, de lovar uppehållsväder här ifrån vädermeteorologerna. Sydlig vind 3 meter per sekund. Och molnigheten kommer att öka. Jag tycker det inte kan öka så mycket mer faktiskt. Men uppehållsväder i alla fall. Först i eftermiddag kanske solen tittar fram lite grann. Och ikväll blir det väl klart. Ungefär 1 grad är det mesta det kommer att gå upp till under dagen. Så välkommen, god morgon till en trevlig ny onsdag.
Det är piglördag.
Ansvarig utgivare för denna sändning är Radioföreningen Nacka. Jag heter Lasse Lundberg och kommer tillbaka imorgon igen klockan 7 till 8. Så håll till godo. God morgon.